Välkommen till Öppna upp din bibel. En bibelpodd skulle man kunna kalla det, där vi öppnar upp din bibel. Här möter du mig, Kristoffer Albeck, och flera gäster. Och just nu går vi igenom Matteus evangeliet. Vill du ha mer information? Ja, då ska du gå in på www.kingsgarden.nu. Och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på YouTube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och jättevarmt välkomna hit till Öppna upp din bibel. Vet du vad? Idag har jag med mig en kille som varit pastor och är pastor i 27 år. Han har alltså predikat ur Guds ord i 27 år, kanske till och med mer än det. Och han ska idag förklara bibeln för oss. Och våran bibeltext handlar om trädet och frukten, en av Jesus liknelser. Han heter Sambo Lim, och vet du vad? Vi tar in honom nu på en gång. Hallå Sam!
Hej! Vad trevligt att få vara med.
Jättekul att ha dig här. Är det bra med dig?
Ja, det tycker jag. Det är riktigt bra. Det är en intensiv tid. Men vi har fått starta upp igen efter det värsta av covid.
Precis. Ja, det har varit väldigt speciellt. Men församlingen, ja. Vad ser du över Sverige liksom, och församlingarna nu i den här tiden som vi är i efter covid? Vad ska man tänka på som församling och som kristen själv?
Jag tror att det är jätteviktigt att tänka på att vi behöver ta ansvar. Det är det ena jag tänker, att nu har man varit van kanske vid att titta mycket på skärmar, YouTube-inspelningar, tv-gudstjänster på tv och sådär, om man då är kristen. Men nu helt plötsligt så ska vi igen starta upp allt arbete, och då tänker jag att man faktiskt behöver ta sitt ansvar och som kristen se till att jag är med på gudstjänster och att jag faktiskt håller liv i det som har varit kanske lite på paus för en del. Och jag ser ju både och. Det ena är ju att det finns en hunger efter att få träffas igen och få fira gudstjänst och komma tillbaka till sin kyrka. Det finns kanske också hos en del någon slags tröghet i att också starta om och komma tillbaka igen när man har vant sig vid en annan livsstil i faktiskt 1,5 år. Där man kanske inte har kunnat vara på gudstjänster som vanligt.
Jag tror att det är Paulus som säger att vi inte ska försumma våra samlingar och sammankomster.
Precis.
Varför tror du att det är viktigt att vi samlas som församling?
Ja, men det ena tänker jag att detta är ju det stora. Liksom, om vi tänker oss att Gud är universums herre och skapar den allsmäktige, evige. Och han har en tanke med detta väldiga universum som vi lever i. Och Gud har en plan för varje människa. Då tänker jag att inte finnas närvarande, att fira gudstjänst, att fira att Jesus är uppstånden ifrån de döda. Det är ett jättestort misstag. Därför att jag blir inte påfylld som jag skulle kunna bli om jag firar gudstjänst ofta. Man kanske inte kan gå varje söndag i kyrkan som man tillhör eller dit man brukar gå. Men jag tänker att man behöver åtminstone gå ofta för att inte tappa passionen, för att inte tappa glädjen i tron, för att inte tappa gemenskapen med andra som delar min kristna tro. Så jag tänker att det är väldigt viktigt. Och i judisk tänk finns ju också detta med sabbaten. En gång i veckan avskiljer man en dag för Gud och för vila och återhämtning. Och jag tänker att det är ett så fruktansvärt bra tänk att man kan återkomma varje vecka till vilan, till Guds tiden, till att ha mer tid för Gud. Liksom. Jag tänker att det gör något med människor att tappa bort det.
Yes. Du, Sam, du har varit pastor i 27 år.
Ja.
Varit i Pingstkyrkan i Jönköping i 13 år. Och nu i Karlstad här i... Det måste vara 11 år nu då.
11 år är det nu.
Härligt. Men du, när läste du Bibeln första gången?
Ja, det är en jättebra fråga. När jag tänkt tillbaka på min barndom och så, jag har alltid trott på Gud. Jag har aldrig haft en tid i mitt liv där jag inte tror på Gud, utan jag har alltid trott på Gud. Sen så någonstans efter att vår familj drabbades utav sorg i mina tonår, och jag förlorade både min morfar och min farmor och min pappa under ett par års tid där, då blev jag på allvar en sökare och då började jag läsa Bibeln. Jag hade väl kanske bläddrat i Bibeln någon gång, men jag har ju aldrig läst mycket eller så. Så att det var två saker som hände. Det ena var att jag fick tag på en andaktsbok som hette Dessa bibelord har hjälpt mig. Och det läste jag varje dag då, ett antal fina uppmuntrande bibeltexter. Det andra var liksom efter att jag blev döpt i helig ande, som man säger, att jag fick uppleva den helige andes kraft, Guds kraft. Då fick jag en sån enorm hunger att läsa Bibeln. Så att jag läste igenom Bibeln från början till slut helt enkelt. Och då var jag någonstans 19 år kanske. Då läste jag igenom hela Bibeln, varenda ord, varenda bok. Så det, och jag är fascinerad efteråt nu att man som så ung människa kan bli så tagen av Bibelns berättelse och vad som händer med en när man börjar öppna sig för Gud på allvar. Jag vet ju att många som läser Bibeln också får många stora frågor om lidandets mysterium eller krigen i Gamla testamentet och alla svåra texter, hur man ska tolka som uppenbarelseboken. Men jag var bara helt fascinerad. Jag var helt såld. Jag kände, det här är det jag längtat efter hela mitt liv. Jag var riktigt taggad så, va. Och det lustiga var att jag hade inte så många frågor, utan jag var mer lycklig att jag hade fått tag på det här. Så att det är lite märkligt. Jag har ju hört 1000 frågor. När jag jobbade i Jönköping i Pingstkyrkan där, som bibellärare, för jag var ju både pastor och bibelskolelärare där, då fick man ju 1000 frågor. Och man fick väl höra de flesta frågor som man kan få. Allt ifrån universums ursprung till lidandets mysterium, till varför just Jesus och så. Och jag inser att människor har väldigt mycket frågor. Men för mig var det mer att jag hade hittat Gud. Och då måste jag ju försöka förstå hans ord och försöka läsa och praktisera. Så att det har varit någon slags passion i mitt liv. Så därför har det... jag tycker nästan att det är konstigt, men Bibeln har inte väckt frågor i mitt liv. Den har mer gett mig ett hem, någonstans att någonting att leva i. Någonting att leva av, och det som bygger Guds relation för mig. Så att det är ju intressant. Och kanske just det att man gör så, både drabbas av sorg, vilket man inser att livet är så skört, men också att man får göra starka gudsupplevelser som gör att det här blir ju ett livsord för mig. Det är inte en, det är inte en bok som jag kan läsa lite om jag har lust, utan det är någon slags ord att leva av och med. Och det är jag så enormt tacksam för.
Men hur håller du själv liksom Bibeln vid liv för dig, så att säga, och personen för Guds ord vid liv? Man liksom har läst Bibeln så mycket, liksom 27 år är ganska lång tid ändå. Predikat om det, du måste kunna väldigt mycket såklart om Bibeln. Hur håller du det för dig så att det liksom fortfarande är intressant att läsa?
Ja, det där, jag har tänkt mycket på det där, både för min egen del och för andras del. Hur gör man det här? Jag tycker jag har fått hjälp av några olika författare. Dels var det någon författare, jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var, men det var någon som skrev att det andliga livet, det är ungefär som ett årshjul. Det är vinter, det är vår, det är sommar och det är höst. Jag tycker att det hjälpte mig jättemycket med mitt tänkande. För man skulle önska att det alltid är självklart att man har mycket tid med Gud, att man både har tid att, missförstå mig rätt, vara andlig och leva andligt. Jag tänker att hela människan är kallad till detta, att det är vårt hem. Men samtidigt så inser jag ju att det är en kamp, inte bara för vanliga medlemmar i kyrkan, utan också för oss som är pastorer och präster och missionärer och diakoner och äldste och allt vad det kallas. Det är en kamp för oss också, vi är helt vanliga människor. Så att jag har tänkt så här, man måste göra jag måste göra olika i olika säsonger. Det som jag tror har hjälpt mig kanske allra mest är att jag har köpt enormt mycket litteratur som kopplar till kristen tro och till kristet tänk, så att säga. Så att jag har 8 bokhyllor hemma. Och det handlar mest om Gud och Jesus och anden och frälsningen och församlingen och så. Sen har jag ju en del romaner och en del skönlitteratur och en del biografier och så också. Men jag är så otroligt intresserad av Gud.
Ja, då håller du med dig.
Ja, men det har ju varit en hjälp, va? Och då det finns ju bibelkommentarer, det finns ju väldigt mycket texter som handlar om till exempel konkreta ämnen. Om jag vill läsa om helighet så finns det böcker om det. Om jag vill läsa om lidande finns det böcker om det. Om jag vill läsa om varför vi existerar finns det böcker om det. Så det tror jag har varit mitt viktigaste sätt att fördjupa min gudsrelation och min tro. Att läsa väldigt, väldigt mycket om Gud. Och så har det hjälpt min bönerelation till Gud. Och just det. Bibelläsning och sådär, att hålla det vid liv. Och sen tror jag också så här, ytterligare en sak är ju att inte vara så otroligt uppbokad. Att man inte orkar ta in från Gud genom ordet och bönen och genom den faran är enormt stor i Sverige.
Det är ett ord in i vår tid verkligen, och inte väldigt många av oss definitivt.
Ja, och nu dessutom då med surfplattorna och telefonerna och allt vi har och Netflix och allt som finns, så bör man ju aldrig ha en tyst minut i sitt liv som man var tvungen till bara för 20 år sedan.
Just det.
Nu behöver man inte det längre, och det är en enorm fara att bli ytlig eller att drivas in i synd eller att tappa gudsrelationen eller att bli likgiltig eller så. Så att det gäller att vårda detta i sitt liv, och det är en kamp. Det är en kamp. Det är också en enorm glädje och välsignelse, men det är en kamp.
Verkligen.
Bevaras fräsch.
Ja. Du, vi ska snart gå in i bibeltexten. Just kring det som du nämnde just om kampen. Vill du bara be kort för det, om det är någon som känner sig träffad av det, men uff, det här gäller mig. Vill du bara be för den personen i så fall just nu?
Gärna. Tack Fader i himmelen att vi får komma inför dig just nu den här stunden. Du ser att vi alla har en kamp i vårt liv. En del kämpar med destruktiva tankar. En del kämpar med synd i sitt liv. Och en del kanske går in i mörka tankar och depression här. Och vi bara ber om frihet och befrielse och upprättelse. Vi ber i Jesu Kristi namn om din förlåtelse, om din nåd, om din frälsning, om din kraft, Herre. Du ser också om det är någon som är med oss nu som en sökare här, att det här kan också vara en plats att hitta hem till dig, Gud. Det är min bön, Jesus. Tack för befrielse. Tack för upprättelse. Tack för kraften i namnet Jesus och i korset, Herre. Tack för nåden, Herre. Amen.
Amen. Amen. Amen. Tack, Sam. Du, vill också bara be för oss nu. Ni ska gå in i bibelstudium här. Nu ska flera. Vi vill bara också be. Så be kort för det, och sen så får du läsa våran text, för den vill vi höra.
Herre, så ber vi också att ditt ord ska bli levande. Jag ber att det ska få tala in i våra hjärtan. Jag ber att det ska få göra skillnad. Tack för den här serien som pågår genom Matteus evangeliet här, och vi tackar dig för att det ska bli till stor välsignelse och även idag att det kan vara till hjälp och vägledning. I Jesu namn. Amen.
Amen. Amen. Men du Sam, varsågod.
Tack så mycket. Då läser jag ifrån Matteus 12 och 33. Så här står det. Men jag kan läsa, jag ser nu du har folkbibeln där. Jag hade Bibel 2000, jag kan läsa där. Ja, jag vill läsa på min då.
Det är bra att vi får lära oss att det kan vara lite översättningar. Det kan vara lite olika ut. Det är bara bra att man lär sig det.
Absolut.
Så det kör du.
Då läser jag från Bibel 2000 här då. Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten är bra. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. På frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur ska ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Amen. Det är dagens text.
Yes. Wow.
Så nu kör vi då.
Nu kör vi. Du fick en riktig tegelsten nu.
Ja, jag har fått en riktig tegelsten. Bakgrunden till den här bibeltexten och det här sammanhanget då, det är ju en händelse där Jesus gör ett under Och det är en man som är besatt, det vill säga en människa som har öppnat sig för det okulta, för det demoniska, och har blivit stum och har drabbats av massa lidande och elände. Och det Jesus gör är ju det han kan göra och det han gör ofta i evangelierna. Han befriar denna man och han låter honom bli återställd och frisk igen. Och det som då händer, det är ju att fariserna kommer och säger detta är ju Belzebul, alltså detta är djävulen. Det är med djävulen du botar den här mannen. Det är bakgrunden till den här texten. Och sen så talar Jesus om liksom att nej, men det här, hur skulle det kunna vara det? Han bemöter de andliga ledarna, fariserna vid den här tiden då i Israel med tre olika utmaningar där han säger, hur skulle ett rike kunna bestå som splittras, och hur skulle det kunna vara någon skillnad på det jag gör och det som fariséernas söner gör, att befria människor. Och det tredje han säger, det är om man ska plundra en stark man så måste man först binda honom, sedan kan man plundra, annars går det inte. Det vill säga, med tre argument så bemöter Jesus fariséernas anklagelse till honom när han har befriat den här mannen som då är stum och inte kan tala och som dessutom har blivit blind. Så han får sin syn, han kan tala igen, han blir botad, han blir frisk. Det här är bakgrunden till texten. Och då säger Jesus att det här är väldigt, väldigt allvarligt det som ni gör, va? Han tar upp talet här. Det är någonting han kopplar till, va? Och det som är allvarligt med den här händelsen, det är ju att fariserna säger att det som är andens verk, Guds andes verk, det är djävulen, av djävulen. Och det svåra med detta, det är ju att det är den helige ande som förmedlar frälsning till människor genom det Jesus Kristus har gjort för oss på korset. Så om man säger detta är djävulen, hur ska man då kunna öppna sig för evangeliet? Hur ska man då kunna ta emot frälsningen? Hur ska man då kunna bli en ny skapelse i Kristus? Det är som att man stänger dörren till den som förmedlar Guds nåd. Och det är väldigt allvarligt. För här, det kan ju låta när man läser den här texten som att Jesus är så oerhört skarp. Han säger huggormsyngel, ni som är onda. Och han tar i rejält, va? I texten här om träden och trädet och frukten. Och då tänker jag, man får tänka sig in i att det är den här bakgrunden att Jesus blir konfronterad med när han gör ett tecken, ett mirakel, så blir han bemött med det du gör är av djävulen, fast det är Guds ande som han verkar med sin kraft, och Guds rike har nått folket genom att Jesus Kristus har kommit, som ju är Messias, världens frälsare, judarnas efterlängtade frälsare. Så det här blir ju så allvarligt, och det är därför Jesus tar i så mycket. Det första Jesus säger, det är ju sen då i den här texten att ge en bild av ett träd. Och trädet har ju sina rötter i marken, och så växer trädet upp och sen ska trädet ge frukt. Och antingen är det ju då så att frukten som kommer är god, eller också är frukten dålig. Alltså det kan inte vara både och, va? Utan antingen så är det dålig frukt man har, eller så är det god frukt som man har. Och så säger Jesus, och på frukten känner man trädet. Alltså det här är en bild, en liknelse som Jesus använder sig av. Ett träd som bär frukt. Och det utgår naturligtvis från hans egen tjänst. Jesus som Messias, Israels utlovade Messias gestalt. Och så säger han att han naturligtvis kommer för att göra det goda. Det är ju det som är syftet, va? Och inte någonting som är destruktivt, va? Så att Jesus har ju botat en man. Är det god frukt? Ja, självklart är det fantastiskt gott att en människa som är både blind och stum och besatt blir befriad, får sin syn, får sitt tal och igen kan börja fungera som människa på ett helt nytt sätt. Och att då tänka sig att det är av djävulen, det är ju helt obegripligt hur de inte kan förstå detta. Och det är då Jesus kommer med en profetisk kritik mot de här fariserna då, som var skriftlärda men som inte förstår att det är Messias de har framför sig. Och då säger han huggormsyngel till dem. Det är ju väldigt kraftfull kritik. Och det är den här profetiska kritiken som faktiskt går i Johannes döparens spår också. Han som kommer för att bana väg för Messias och som kom före Jesus. Han har ju samma kritik mot folket. Att ni läser skrifterna och ni tar till er kunskap. Men ni lever inte i det här och ni praktiserar inte det. Och den här kärleken och nåden, det verkar inte som att den finns. Utan det blir väldigt lagiskt, va? Och det går vilse på något sätt, va? Och så kommer de här drastiska orden som vi ibland har läst in som att alla människor överallt är bara onda. Och så kan man inte läsa den här bibeltexten, tänker jag. Utan man måste läsa in i här ett specifikt sammanhang där Jesus säger ni. Alltså han pekar på några få. Ni som är onda. Det vill säga, nu har jag gjort ett mirakel. Den här mannen har blivit fullständigt frisk. Och då säger ni, detta är av djävulen. Och då säger han, det är ni tvärtom som inte har förstått vem jag är och inte förstått vad jag gör. Det vill säga att han är Messias, att han har gjort ett tecken från Gud och att han visar sin gudomliga makt och kärlek till den här människan. Och därför säger han, det är ni som är onda. Det är inte jag som är ond, det är ni som är onda. Och sen så säger han då igen, munnen säger vad hjärtat är fullt av. Det vill säga, alltså det ni nu har sagt om mig, det handlar inte bara om att vi säger något elakt förtal eller skvallerkärringar eller något, utan här handlar det om att bemöta Jesu gärningar och hans verk med att säga detta är någonting ont, va? Och då säger Jesus, munnen säger vad hjärtat är fullt av. Det vill säga, alltså här har de inte förstått vad som händer. Och det är naturligtvis en katastrof att de missar detta. Och sen kommer Jesus in på nästa sak i vers 35. Då säger han, en god människa tar fram det som är gott ur sitt förråd. Och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Så det här för mig är viktigt då. Här väger Jesus in gott och ont på ett väldigt drastiskt sätt. Och människor brukar ju säga i vår tid att alla människor har ont och gott inom sig. Alla människor har förmåga till att göra goda saker, goda gärningar, och göra onda saker och göra onda gärningar. Men Jesus säger, här finns det faktiskt goda människor och så finns det onda människor. Det är väldigt intressant. Och så talar han om förrådet, alltså det vi har inom oss. Att säga goda saker eller att säga onda saker. Hur ska man tänka om detta? Ja, jag brukar tänka så här att naturligtvis är det helt sant det som människor säger, att alla människor har det goda och det onda inom sig, och det gäller att se till att det är det goda som segrar det som är av Gud. Men samtidigt så kan man också, om man faktiskt tänker på, bara backa ett århundrade här, några av de stora gestalterna som var hemska och var goda. Till exempel kan man tänka på några som lät ondskan härja i sina liv, som till exempel Stalin eller Hitler. Det är enkelt att se att här valde människor det onda. Men man kan också vända på det och säga, det finns gestalter på 1900-talet som ligger bakom oss nu då, som till exempel Moder Teresa, som hjälpte fattiga, lidande människor och själva blev fattig för att hjälpa människor. Eller Billy Graham, som reste runt hela världen för att predika frälsningens budskap och göra gott mot människor och få människor att få hopp i sina liv. Alltså så ytterst sett så finns det ändå val att göra som gör att människor faktiskt lever ganska ont eller ganska gott. Va? Det finns både terrorister och barmhärtighetsarbetare. Det finns både de som ger sitt liv för att hjälpa människor som är sjuka och svaga och ensamma och flyktingar och så vidare. Och samtidigt de som ägnar sig åt våld och elände och så. Va? Så att jag tänker mig, det Jesus säger det är ändå väldigt sant, va? Att det, även om alla kämpar med ont och gott, så finns det val att göra som gör att människan blir intagen för mycket av det onda eller intagen av det goda, va? Och här är viktiga val, hur vi fattar beslut och vad vi gör med våra liv, som är väldigt viktigt att tänka på då. Vad ska man då tänka om bakgrunden till detta? Jo, det man kan tänka är två saker. Det ena är att Gud har skapat oss enligt första Mosebokens första kapitel och vers 26, 27, 28 där, till sin avbild och till sin likhet. Det här är för mig oerhört tröstande. Vad är den första punkten man måste säga om man ska säga något om kristen människosyn och det Jesus tar upp om ont och gott och människan? Det första man måste säga, det är att människan är skapad god till Guds avbild och till Guds likhet. Och det är fantastiskt. Det vill säga, djupast sett om du skrapar på en människa så är det skapade gott. Människan är skapad god. Så vad är problemet med människan? Jo, problemet med människan, det är ju det som sägs i Romarbrevet, det tredje kapitlet. Och du kan visa den där texten, ingen brådska och byta. Alltså där, jag kan citera honom en liten stund. Där så säger ju Jesus att alla människor har vänt sig bort ifrån Gud och alla människor har syndat. Alla människor har drabbats utav det som leder till destruktivitet, det som leder till ondska, våld och synd och lidande i världen. Så Romarbrevet 3:23 säger väl något i stil med att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och det har sin grund i syndafallet som beskrivs i Första Moseboks tredje kapitel. Så här är ju tragedin för människan, och även där är ju Jesus svaret på detta då, som du nu också har strukt under. Va? Vi blir rättfärdiga av nåd genom Kristus och hans kors, va? Och genom tron på hans frälsning. Men här finns två pusselbitar som förklarar det här med gott och ont i mänskligheten. Varför världen inte bara är perfekt och god. Varför människan inte bara är perfekt och god. Ja, därför att alla människor har fallit i synd och hamnat under domen och förbannelse och död och lidande. Så här finns två pusselbitar. Va? Och det stora med skapelsen, det är ju att det finns inget vackrare än att tänka sig vi skapade till Guds avbild och likhet. Samtidigt så ser vi då att människan överträder Guds lag, människan gör uppror mot Gud, människan har ett brustet förhållande till Gud, människan missar målet med sitt liv, människan kan öppna dörren för onda begär, människan hamnar som i ett snärjande nät i sitt liv, va? om man släpper loss synden i sitt liv, va? Och då, tack och lov, finns det ju nåd och frälsning för alla människor, förlåtelse för alla människor genom Jesus och hans kors och det Jesus gör för oss. Va? Men här tänker jag mig då, alltså att om man går tillbaka till bibeltexten i Matteus 12, att en god och en ond människa, det är väldigt skönt att få höra att även om vi är drabbade av synden så är det inte bara ondska i oss, utan det goda finns fortfarande. Det finns fortfarande något av Guds avbilden kvar. Men samtidigt är vi alla sargade utav synden och det destruktiva. Och därför behöver vi både ta emot nåden och frälsningen från Jesus Kristus och hans kors, men också arbeta på vår frälsning, som Paulus säger på något ställe, eller det som kallas för det heliga livet, det som är efter Guds vilja. Helgelse säger man ibland, alltså att söka efter det som är behagligt för Gud. Så det här tänker jag har varit för mig befriande läsning. Ibland har jag tänkt så här: oj, är alla människor bara allt genom onda utifrån det här? Nej, men Jesus pekar på specifika människor här som faktiskt säger om Jesu verk, detta är av djävulen, va? Och då är det ondska för Jesus. Men han säger det finns både gott och ont i världen. Och det är därför vi behöver frälsning. Och det är därför vi också behöver arbeta på vår frälsning. I bemärkelsen att vi vill välja det goda och bli mer lika Jesus. Inte att frälsa oss själva, men bli mer lika Jesus.
Ja, precis.
Och sen säger Jesus också... Vad sa du?
Att följa honom.
Ja, exakt. Exakt. Och sen på slutet här så säger Jesus också: för våra ord ska vi också ställas till ansvar. Mm. Alltså ytterst sett så kommer en dag när vi ska dömas utav Gud. Och då tänker jag så här, man kanske inte måste bli orolig för att man sa ett otrevligt ord en gång. Utan jag tänker mig sammanhanget Jesus här använder sig av, det är liksom hädelse mot anden som har lyfts tidigare, va? Och det är att avvisa Jesu goda och kärleksfulla gärningar som om det vore av den onde själv. Och det är ju en väldigt destruktiv väg att vandra på. Det är väldigt destruktiva ord att säga. För det är som att du börjar stänga dörren till Gud för dig själv. Istället för att öppna för vem Jesus är och för det han har gjort för oss. Så det står: efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Och de här onyttiga orden som är sagda i det här sammanhanget, för dem ska människor på domens dag få stå till ansvar. Det vill säga, en dag när vårt liv tar slut eller när Jesus kommer tillbaka, som Nya Testamentet säger, då ska vi ställas till ansvar för vårt liv. Och det enda som finns för vår frälsning, det är Jesus Kristus och hans kors. Det är det enda som kan rädda oss. Men vi står också ansvariga inför vad vi gör med vårt liv, och därför är det viktigt att följa Jesus. Och det vi var inne på förut i vårt samtal här också, att att det är viktigt att ta vara på sitt andliga liv, relationen med Gud, så att jag faktiskt kan leva i Guds vilja och försöka behaga Gud med mitt liv. Och det roligaste, jag ska inte gå in på nästa veckas bibelavsnitt, men det roligaste är ju där att det står i vers 38 som ju kommer nästa vecka: sedan sa några skriftlärda fariser till honom: mästare, vi vill se dig göra tecken. Ja, var inte det han gjorde nyss? Det var ju precis det han gjorde genom att bota en man som faktiskt var blind och stum. Han har ju faktiskt redan gjort det. Och så ber de igen om det som ett tecken på vem han är. Och jag fattar till slut, va, att det som står på spel för fariseerna, det är ju vem är Messias. Det vill säga den som de profetiska löftena har sagt ska komma en dag. Och om Jesus är Messias så är det ju naturligtvis fruktansvärt allvarligt och viktigt och glädjande. Och är han en falsk profet så är det ju också fruktansvärt allvarligt och viktigt att konfrontera Jesus. Va? Men detta är ju vad Jesus själv då bemöter dem med och säger att problemet är när ni börjar säga så om mig, jag som är Messias, då vandrar ni själv in på ondskans väg. Ni tror att det är jag som gör någonting ont, men själva går ni nu in på den vägen som leder till onda. Och vägen till nåden är såklart att öppna sig för frälsningen och korset och andens verk i ens liv och inte häda. Så att ungefär så, så kan man säga den här, att det är det här som den här texten handlar om. Och en rejäl utmaning i vår tid också, att inte stänga dörren till Gud och inte uttala onyttiga ord. Inte hamna under domen utan hamna under nåden.
Jag tycker det var fascinerande att det här, Jesus botade en man då som är fysiskt blind på grund av en demons inverkan i hans liv.
Ja.
Och han botade även andra som är blinda av andra skäl, som fysiska skäl.
Ja.
Och den mannen börjar se igen.
Ja.
Det är förvandlat. Men här är då människor som ser fysiskt men är andligt blinda. Men det är inte på grund av den demon, det är på grund av deras egna hjärtan, att de själva kniper igen sina hjärtan och nästan gör det med flit.
Ja.
Och liksom måste ju omvända sig.
Verkligen. Och det är det här som jag tycker är lite otäckt också. Det vill säga att det räcker inte att Guds ord finns, utan man måste också ha ett ödmjukt hjärta och en kärleksfull ande. Om inte det finns, då blir det lagiskt. Och det är väldigt otäckt det där att människor som då faktiskt ju har läst delar av Bibeln ändå går vilse. Det är ju väldigt, väldigt otäckt att de inte ser. De ser inte, de är skriftlärda och ändå ser de inte att Jesus är Messias. Det är en tragedi, det är det verkligen. Men det fanns ju å andra sidan jättemånga judar som gjorde precis tvärtom, som Petrus och Johannes och Markus och Maria och alla de här. De upptäckte Messias har kommit och de predikade det också.
Men hur är det, kung David ber 700 år innan, eller 900 år innan, det är ju att Herre, ge mig ett ödmjukt hjärta, va, eller hur?
Ja, exakt.
Man kan be
Det är ju, och det är, om man tänker på vår egen tid här nu då, sekulariseringen är ju otäck på det här sättet också, att det kan stänga dörren till Gud för människor. Alltså att man tänker, ja men jag har psykolog, jag har psykoterapeut, jag har läkare, jag har lärare, jag har chefer. Så jag kör på lite, jag tjänar mina pengar och jag jobbar mina jobb och jag åker på min utlandssemester och jag renoverar på mitt hus. Jaha, sen då? Alltså det, för mig, det är en sån förförisk tanke, att materialismen och resorna och utbildningarna och läkarna och psykologerna gör att jag inte behöver Gud. Det är en farlig tanke. Och den kanske stänger dörren till Gud på ett annat sätt än en hädelse mot anden. Det är mer att man blir upptagen med det skapade istället för skaparen.
Ja, just det.
Och den är också lite otäckt, tycker jag.
Och så är det skapade som den yttersta meningen med livet.
Ja, precis. Och då är det väldigt lätt att man, jag menar med det korta liv vi har, kanske 80 år eller något, va, att man tänker jag, mig och mitt. Istället för det som Jesus säger är kärnan i den kristna tron, att älska Gud, att älska sin nästa och älska sig själv. det blir ju ett gott liv för mig, och att man lever i kärlek. Det kanske man kan göra även om man inte har en tro, men risken är ju att jag känner att ja, men jag har ett så begränsat liv, jag har inget evighetsperspektiv på mitt liv. Så det blir så viktigt mig och mitt, va? Och därför tänker jag att det borde vara så här, att om man tar Gud på allvar och kärleksbudskapet på allvar, så borde det bli ett väldigt gott liv.
Ja, oja. Det borde det. Du, Sam, på tal om det som vi talar om just nu, du har skrivit en bok för några år sedan som heter Vägen mot Gud.
Ja, jag skrev den här.
Resa mot Gud.
Ja, precis. Kristen i ett nytt årtusende.
Vad handlar den om?
Den handlar dels om att jag tycker jag har hört så många säga ungefär så här: har du blivit religiös, alltså har du valt ett litet begränsat liv med Gud och massa lagar och bud, är det det du har gjort? Och tänker jag, nej, det har jag aldrig valt. Utan för mig är precis tvärtom. Jaså, har du bara dig själv? Har du inte upptäckt Gud, hur stort det blir att få ett evighetsperspektiv på sitt liv, att koppla med honom som är himmelens och jordens skapare? Så det ena handlar om att göra en resa mot Gud, va? Och det handlar ju om att upptäcka att det jag hungrar efter är Gud själv, inte bara vad den här världen kan ge. Att upptäcka att den kristna kyrkan djupast sett är en Jesusrörelse. Det är ju oerhört fascinerande att följa Jesus och leva så som det berättas om i apostlärningarna till exempel. Och det handlar om att vara kyrka. Hur är man kyrka? Ja, det handlar om att återspegla Jesus. Så massa sådana där frågor som är aktuella för oss. Som utifrån mig då är att det stora livet för mig är, det är att leva tillsammans med Gud. Och att inte leva med Gud blir otroligt begränsat. Det blir liksom ett liv med väggar för mig, va? Och släpper jag det och öppnar för Gud på allvar, då får jag ett större liv, så tänker jag. Och sen så har jag försökt beskriva i del två då, kan man säga, lite om hur Sverige blev kristet, lite om sekulariseringen och lite om den kristna trons framtid, alltså hur. Och då ser man ju, det är två motsägande rörelser. Det ena är att Sverige sekulariseras, och det andra är ju att varje dag är det nästan 100 000 människor som kommer till tro på Jesus, eller åtminstone blir medlemmar i olika sorters kyrkor i världen. Det vill säga att det pågår en dubbel rörelse, både en enorm framgång för evangeliet och en sekularisering i vårt land. Så det där vill jag försöka förstå. Så jag skrev om det och sammanfattade så långt jag kan förstå då. Och tredje delen i boken handlar om, okej, om jag då vill bli kristen, om jag vill följa Jesus, om jag vill fördjupas i min tro och ta Gud på allvar, hur vandrar jag då? Och då har jag med 7 olika kapitel försökt beskriva hur man följer Jesus. Man måste vandra på trons väg, kärlekens väg, löftenas väg, hoppets väg, liksom ungefär så. Så att, och jag skrev då utifrån, vi är ett nytt årtusende. Jag tycker att om jag jämför med när jag växte upp då på 70-talet och på 80-talet, så var det liksom slutfasen av det kristna Sverige, som var väldigt påverkad av lutherdomen, eller vad man ska säga. Den svenska kyrkan hade fortfarande jättemycket inflytande. Och sen så är det som att sekulariseringen trycker bort det också i väldigt stor grad, va? Så jag försökte förstå, vad är det som har förändrats? Jo, det har förändrats så mycket. Sverige är mångkulturellt, mångreligiöst, sekulariserat. Och hur hittar man fram till Gud då? Och vad leder det till? Ungefär det försökte jag sätta ord på. Jättesvårt, men väldigt roligt.
Härligt. Var hittar man den boken då? Om man vill köpa den eller läsa den.
Den här är utgiven på Sjöbergs förlag, som ju finns i Örebro. Och det finns ju också på kristna bokhandlar. Och den finns att beställa på nätet också då, på Sjöbergs förlag. Så det är bara att googla på Sjöbergs förlag, så är den en av böckerna, Resan mot Gud, kristen i ett nytt årtusende.
Härligt, jättebra. Innan vi slutar, kan inte bara visa din bibel? Jag fick se den första bibel också.
Ja, just det, precis. Du frågade mig innan vi spelade in programmet, hur blev det när du började läsa bibeln? Och jag var ju 19 år då, tror jag, om jag minns rätt. Jo, det måste jag ha varit. Och jag hade ju dels drabbats av sorg, och jag hade också blivit döpt i helig ande och fått andliga nådegåvor i mitt liv och så. Och då läste jag igenom hela bibeln. Så den här är ju det är faktiskt den bibeln jag har läst mest i. Så den är sönderläst och trasig. Den sitter inte ihop längre. Den ser ut ungefär så här. Den tack, är Jesus. Understruken på varenda sida i hela Bibeln. Så den är jag lite glad för. Jag läser den inte längre, för den är för trasig. Men det är som en skatt jag har där jag minns där jag var ung. Och det här gick in i mitt hjärta och det förändrade tack, mitt liv.
Jesus. Fantastiskt.
Och det är jag så tacksam för.
Tack Jesus. Vi ska sluta här nu. Jag vill köra vidare, men vi måste sluta. Men stort tack så att du var med. Det som delar från ditt hjärta och din vishet som du har fått i Kristus och i Bibeln. Verkligen.
Så tack så jättemycket. Tack. Stort tack.
Härligt. Och tack också du som har lyssnat och varit med. Gud välsigne dig. Jesus älskar dig. Och vet du vad? Ta den där Bibeln. Öppna upp den. Har inte gjort det tidigare. Ta den där, öppna upp den, läs någonting i alla fall. Gud kommer att tala till dig, jag lovar dig. Och vet du varför då? För att han älskar dig och för att han vill tala med dig. Så är det. Amen. Men stort tacksam. Gud
tack
ser er. Då ses vi sen. Hej då.
Hej då.